Jag ska börja med en profetisk uppdatering om lite om världsläget. Då. Vi ser hur Ryssland upprättar samarbete med både Iran och Libyen. Precis som Hesekiel säger. Herrens ord kom till mig, står det i Hesekiel. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Meshek och Tubal. Och profetera mot honom och säg, så säger Herren, Herren, se jag emot dig du Gog, storfurste över Rosh, Meshek och Tubal. Jag ska föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag ska föra dig ut med hela din här, hästar, ryttare, alla klädda i full utrustning. En enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar och alla med svärd i hand. Persier, nubier, puter ska vara med dem med sköld och skärm. Gomer och dess härskaror, Togarmas folk från yttersta nåden och alla dess härar och många folk ska du ha med dig. King James, så står det Persia, Etiopia and Libya shall all go with them. Och Ryssland sa precis nyss i nyheterna att ni ska inte peta på Arktis, för det är vårt, säger Ryssland. Och nu har man alltså ständigt patrullerande atomubåtar och militärbaser i landet längst upp i norr. Det är häftigt, va? Precis som Guds ord säger. Och det är märkligt att profetian som skrevs för 2600 år sedan säger att anfallet, som precis som Elvor tog upp förut också, ska komma från norr. Och det ska avsluta tiden. Och det ska ske efter att folket har församlats från alla andra folk. Alltså efter 70 då. Och sen fick de ju landet tillbaka 48. Och vi vet att det här har ju inte hänt än. Va? 1948 blev Israel nation och folket kom tillbaka igen. Då ska du komma från ditt land längst upp i norr. Du själv, många folk, ridande på hästar, en stor skara, en talrik här. Och nu har det dykt upp ett nytt hot i Europa, va? Erdogan. Och vad har han att säga i profetian? Jo, redan de här gamla profetietolkarna som fanns då mycket av på 50-talet bland annat sa att Turkiet ska vända sig mot Ryssland. Och jag tror vi ser början på det här, för de hatar ju Europa just nu, va? Vart ska de ta vägen, tror ni? In i ryska blocket. Här har du alltså Magog, Ryssland, Persien, Iran, Kush, Etiopien, Put, Libyen, Gomer, gamla Sovjetunionen och Bet-Togarma, Turkiet då, enligt dem. Det är intressant att se hur profetierna bara precis nu, va? Och han ska verkligen rusta upp armé, och det är det enda de pratar om i Ryssland, så är det ju upprustning. Och det ska ju ske på Herrens dag. Så vi vet att tiden är väldigt kort. Och så har ju våldet ökat, så man säger ju i statistiken att den har gått ner, men det är ju nästan skrattretande. Till och med i min lilla bygd Finspång överfaller man och rånar folk på löpande band som man aldrig har gjort förut. Och folk är jättearga. Kommer det sig? Våldet ökar, va? Folk vågar knappt gå ut på kvällarna, faktiskt. Fast om man går till Guds ord så står det faktiskt så här i Hesekiel 7 och 11. Våldet reser sig upp till ett straff för ogudaktigheten. Hörde ni? Våldet är en straff för ogudaktigheten. Att ett land vänder Gud ryggen och allt vad han står för, kommer våldet att resas upp då, enligt Guds ord då. Och vi ska ju vandra i frihet, i glädje, i ljus. Och när Satan försöker att förvrida sanningen, det gör han ju för att bedra oss då. Då är det så här att det som är rättfärdigt i Bibeln, det är ljus och det är rakt. Och det som är orättfärdigt i Bibeln, det är alltid mörker och krokigt. Därför så har laglöshet och orättfärdighet på hebreiska ganska lika mening. Den som vandrar i ljuset, han ser och han förstår och vandrar i rättfärdighet. Han är frikänd och löst i en domstol av Gud. Den som vandrar i mörkret, han ser inte. och han är utestängd från Guds rike. Han är bunden till mörkret genom en domstol. Och det är Gud. Han är Gud, är allas domare. Tänk att det finns en domstol dygnet runt som vet vad varenda människa tänker. Det är nästan kusligt. Då är det skönt att ha rent mjöl i påsen, som jag brukar säga. Han vet allt. Redan innan ett ord är på vår tunga vet han motivet bakom. Han vet allt. Det här med bunden och löst, det är ju någonting som vi kanske känner igen. Kommer ni ihåg nycklarna som Petrus skulle få? Det är ju inte påven som får dem här, utan det är ju andliga nycklar som gäller var och en. Elvor var inne på det här ämnet förut, det här med ljus. Och att Gud visar vad som är rätt och vad som är fel. Och vi sätter våra fötter därefter, alltså. Det är ju det som är nycklarna. Det har med urskiljning att göra, att vi vet vad som är rätt och vad som är fel. Så det innebär ju att när Gud visar oss vad som är rätt och vi medvetet går andra, då blir vi bundna. Bundna i vår synd, i mörkret. Jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Nej, inte om han förblir där, alltså. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar, och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. I karismatiska kretsar cirkulerar nu läror som påstår att nu har vi makt att binda djävulen och hans demoner. Andra säger, nu kan vi binda sjukdom och fattigdom och lösa ut hälsa och rikedom. Ja, det är också fel. För helt plötsligt blir ju vi något som vi inte är då. Men grammatiskt här så står det att nycklarna är till för där du ska binda på jorden ska först ha blivit bundet i himlen, och där du löser på jorden ska först ha blivit löst i himlen. Den hebreiska synen på det här är alltså vad som är rätt och vad som är fel. Och för oss kristna, vad betyder ju det då? Jo, för Paulus säger, låt ert innersta avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Jaha. Så anden ska alltså upplysa vårt innersta om vägen, va? Och så sätter vi våra fötter då, det som är rätt och det som är fel. Ju precis, va? Alltså, Gud ska visa oss genom Guds ord vart vägen går. Med andra ord. Och det här stämmer ju med psalm 119 och vers 104. Genom dina befallningar, alltså andens överbevisning då i Nya testamentet, får jag förstånd. Hebreiska ordet är urskiljning. Får jag urskiljning och vet var vägen går, va? Därför hatar jag alla lögnens vägar. Ja, när du får se sanningen och förstår sanningen, då vill du inte ha med lögnen att göra, för den leder ju människor fel. Ditt ord, alltså uppenbarat av anden i mitt hjärta, är mina fötters lykta och en ljus på min stig. Ser ni? När anden får tag i ordet och ger det ljus, då vet vi vart vägen går. Inspirerade på insidan av den heliga ande. Alltså. Jag har svurit och hållit min ed att följa alla dina rättfärdiga domslut. Att gå den raka vägen, med andra ord. Det här är alltså att vandra i ljuset eller att vandra i anden. Det är samma sak. Det här är den heliga vägen i Jesaja 35, eller den högre vägen i Jesaja 55. Och det är också sanningens väg, eller den smala vägen. Att bli bedragen i Bibeln innebär ju att byta väg. Att byta väg. För att börja gå på en väg måste du först ha blivit inspirerad och lockat av något. Och det kan ju vara antingen sanningen då, eller också lögn. Det är alltid något som ser ut att vara Guds vilja, men leder oss alltid till att göra oss oberoende av Gud. Anden vill hjälpa oss att förstå vad synd verkligen är. För vi förstår inte det. För det står att anden, när han kommer, han ska överbevisa oss och hjälpa oss att förstå vad synd singularis är. Alltså det som bor i oss. Vi fattar inte det själva. Vi förstår inte vad synd är. Men anden vet vad synd är. Och han kommer att visa oss. Synd, står det, är bland annat otro. Och det handlar ju om att göra oss oberoende av Gud. Därför är all otro också synd, står det. Allt som ni inte gör av tro, det är synd. Alltså otro. Knepigt att förstå det, va? Sen finns det ju en rörelse som vi kallar för trosrörelsen eller faith movement. Och det låter ju väldigt andligt, eller hur? Tro. Men om du verkligen börjar studera det här så ska du få se att den tron man talar om gör dig oberoende av Gud. Och då är det synd, va? Eller hur? För att deras lära, om du börjar titta vad den står för, så ska du få se att egentligen behöver du inte Jesus. Du gör det helt oberoende av honom. För nu har du ju allting här inne. Och nu ska du ju bara använda Guds ord och tala ut och så här. Så egentligen, det är ju synd, va? Men nu ska vi titta på en annan sak som synd är. Och det här är viktigt att vi förstår. Första krönikeboken 12:1 så står det: Satan uppäggade David att räkna Israel. Och ni vet att Gud blir varg sen. Och så står det i Jesaja 31:1. Kom ihåg nu vad synd var, alltså göra dig oberoende av Gud, va? Titta nu här. De förlitar sig på hästar och ryttare därför att de är så många oberoende av Gud. Hosea 10:13. Du har ätit eller äggats upp av lögnens frukt och förlita dig nu på din väg och på dina många hjältar och på din stora kraft. Det var ju samma synd som Satan uppäggade David med, säger vi, va? Det här tänker vi inte synd. För det här kommer ju i Guds namn idag. Elvor var inne på visioner, va? Och alltid med de här visionerna så följde det exempel på församlingar som hade växt från 100 till 3000 på några månader eller något. Men man talar aldrig om vilka budskap man hade i de församlingarna. Så man bara tog siffror. Många! Jesaja 30 profeterar att samma sak ska ske i ändens tid. Alltså med de kristna då. Lägg märke till Matteus 7. Det här har jag faktiskt inte sett förrän i morgon. Eller i morse när jag gick igenom det här. Så ser vi där att bred väg är lika med många. Eller hur? Ser ni budskapet? Det är ju detta. Att många ska bedra många. Och i Hosea 10:13 så står det att ni har sått ondska och skördat iniquity, står det då. Här har du båda den grekiska och den hebreiska ordet för laglöshet här. Då ser vi vad laglösheten är. Då förstår vi att vad laglösheten som förökar sig, Matteus. Därför ska kärleken hos de flesta kalla. Man ska lockas av de stora mängderna. Stadion fyller väl häftigt, va? Det påverkar väl alla, för de kan väl inte ha fel. De är ju så många. Just det. Ser ni synden? Samma sak ser du här. Matteus 24:4. Jesus svarade dem: se till så att ingen bedrar er. Det ordet betyder leder in på en annan väg. Jaha, men om vi vandrar på en smal väg och förleds alltså att gå på, finns det någon annan väg än en bred väg? Nej. Det är ju den vägen du kan förledas till att gå på. Ty många ska komma i mitt namn. Ja, de ska komma och säga, jag tror på Jesus. Jesus. Ja. Och de ska säga att jag är Messias då. Och de ska leda många vilse. Grundbetydelse, alltså grunden är ju här många. Ordet för väg är planao. Det betyder att leda någon bort från den väg man skulle vandrat på till en annan väg. Och det finns ju bara en annan väg då. Det är ju min väg där vi förlitar oss på våra många hjältar. Och då kan man ju säga så här, att den vägen, den måste ju vara väldigt väl upptrampad då, eftersom många går på den. Ja. Den är väldigt väl upptrampad. Men den smala vägen är ju inte så upptrampad. Det är mer som en liten stig. Så här. Ordspråksboken gillar jag. Den ger mycket visdom. Ofta ställs olika saker i motsats till varandra där. Så man får tänka till lite. Men det är typiskt hebreiskt att göra så. Och därför så är uppenbarelseboken precis full av sådana här bilder. Det ena ställs mot det andra hela tiden. Det ska vi veta, för annars kommer vi att tolka uppenbarelseboken helt konstigt. Då står det i ordspråksboken 14 så här. Den som drar sig undan Gud, alltså den avfällige, han uppfylls av sina egna vägar. Jaha, vad var det för väg? Att förlita sig på våra många hjältar, va? En god man håller sig borta från denne. Mm. Ordspråksboken 14:12. En väg, ja, en bred väg, kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden. Och så älvor var visdom. Ja, det jag förstår hur en väg slutar. Då ska jag berätta om två budskap. Ska jag känna att jag ska göra här. Jag ska sammanfatta dem, för de handlar om samma sak. Det handlar om de här två vägarna. Älvor och jag gick och vägen jämnades framför våra fötter. Han gick före oss och vi bara följde efter oss, efter honom. Till slut kom vi fram till en grupp människor som stod och samtalade med varandra om vägen. De enda personer jag kommer ihåg i den här drömmen pekade på en annan väg och frågade om inte den var rätt, för den såg rätt ut. Kommer du ihåg att läsa nyss? En väg ser ut att vara rätt för en människa, men till slut leder den till fördärvet. Och så sa vi att det var konstigt, för den här nya vägen, den ser inte ut som den gamla som Herren har lett oss på förut, men vi kan testa den. Och så lyftes vi iväg till en väg som var vältrampad. Det var många som har gått på den. Och den var dyig nästan. Alltså det var så upptrampat så det var liksom lera överallt. Men du kunde köpa vad du ville på varsin sida av den här vägen. Och så slutade faktiskt med en herde som var ond och massor som var fångade. Och vet vad jag tror att det är? Jag tror att den här personen symboliserar både antikrist och Satan. Vi kom tillbaka till gruppen och då ropar vi till Gud om den rätta vägen. Och då visar Gud den här rätta vägen igen, att han jämnar vägen för våra fötter. Och så ledde det ända till målet då. Alltså, det här tror jag Gud gjorde för att väcka oss ordentligt, för att i det moderna evangeliet har man ju fullkomligt avskaffat domen. Men i den här evangeliet så sa Gud att de här som är här, de har inte en chans att kunna komma undan domen i slutet, de som vandrar den här vägen. Och då ska vi lägga märke till en sak nu. Köpa och sälja var det väl, va? Affärer på båda sidor. Lägg märke till ordningen i andra test 2. 1. Avfallet måste komma först. Det betyder att dra sig bort från en grund. Sen ska han uppenbara sig som är deras kung. Det står parousia där också. Det betyder att en kung kommer till sitt folk. Jaha. Så de ska få en kung. Ja, han heter laglöshetens människa. Antikrist. Den laglöse ska sedan träda fram. Och han ska inte komma i sin egen kraft, utan han ska komma i Satans kraft. Och han ska göra så stora under. Han ska sätta sig emot Gud och han ska upphöja sig själv. Då har du ju de två. Alltså antikrist betyder ju både mot Kristus och istället för. Kom nu ihåg att Bibeln är en andlig bok och talar till Guds folk. Det är när vi börjar tolka in dem i världen som det hela tiden blir fel. Han talar till Guds folk. Ingen annan läser Bibeln överhuvudtaget. Och du får reda på i Daniel 7 att antikrist kommer att hålla på ända till Jesus kommer tillbaks. Antikrist är den laglöse i andra test 2, och antikrist är laglöshetens hemlighet, precis som Kristus är Guds hemlighet. Det är alltså i det här mörkret demonerna talar till New Age-medierna om. I mörkret, det är laglöshetens hemlighet. Och de samlar allt. Och de kallar det här för planen eller en ny världsordning. De tror att fred i Mellanöstern är nyckeln till världsfred. Vi kan läsa i Bibeln att antikrists framträdande kommer att vara som en flod. Eller en katastrof. Bara det hus som är byggt på den sanna grunden kommer att bestå när den tidpunkten kommer. Ni vet att han får inte träda fram förrän tiden är inne. Och så länge det finns tid kvar har Jesus inte kommit. För Jesus kommer när tiden är slut. Så du vet att det här måste ske först. Precis som Bibeln säger. Nu till ett av de tilltal Herren gav mig som jag tror handlar om antikrist framträdande. Det kommer en flod så kraftig att det spolar med sig allting som inte är byggt på klippan. Dröm 2, antikrist framträdande. Vi kommer till en kyrka och en dörr öppnas. Vi gick in och började gå upp för trapporna till ett rum. Plötsligt började platsen vi stod på spricka sönder. Alltså golvet, fundamentet, grunden, sprack sönder. Nu börjar vi se att även väggarna börjar bukta in. Och det kommer små vattendroppar. Så jag förstod att det är en översvämning utanför. Jag vet att det var ungdomar i kyrksalen, så jag springer dit med 11 år och så ropar vi: ni måste ut härifrån snabbt för det kommer en katastrof, ropar vi 3 gånger så mycket vi orkar. Men man bara tittade ointresserat och förvånat, och så fortsätter man leka. Och nu var man klädda i konstiga dräkter i turkos färg. Såg alltså ganska religiöst ut med andra ord. Vi står på avstånd och ser hur nu väggarna bara exploderar av trycket. En smutsflod kommer och fyller hela kyrksalen. Men strax innan drömmen tar slut så får jag se en bild, bara helt hastigt, att det städas där inne. Och det där har jag undrat över. Ända tills jag började läsa Daniels boken, för man ska ju gå till Guds ord. Profetia, det brukar ha med Guds ord att göra. Och sen brukar det också handla, när Gud talar till oss brukar det hända det här som man drömmer också. Det dröjde bara en vecka så kallar man oss från den här platsen för vi skulle undervisa om hur Gud leder med den heliga ande. Det var ganska talande då. Och så står det om Paulus att han talar om ändens tid i sina brev. Andra Petrusbrevet 3. Men det finns en del som är svårt att förstå om ändens tid. Så okunniga och obefästa människor, alltså de som inte fixerade vid grunden, de förvränger det här till sitt eget fördärv. Ja, hur gör man då? Om man förvrider skrifterna, då börjar du gå på en ny väg, eller hur? Ja. Och det slutar hos den här svinherden då. Eller? Det är ju en ny väg. Och den slutar i fördärv. Det var intressant det Elvor sa förut om visdomen. Vi behöver visdom så vi förstår vart vi går. Och i Petrusbrevet, ni vet, kom ihåg nu vad det här med synd var. Många ska bedra många. Det tänker vi inte synd, för det kommer ju Guds namn. Därför står det så här i andra Petrusbrevet 2 då. 1-2. Där beskrivs att många ska transporteras ut. Många igen. Andra Petrusbrevet 2:1-2. På grekiska står det: många ska följa dem alltså och transporteras ut. Vad då ut? Ut ur Kristus. Bort från hörnstenen. Bort från fundamentet. Det betyder ju apostasia, betyder egentligen bort från fundamentet. Nu ska jag göra en parafras. Är det någon som vet vad en parafras är? Det är en egen översättning. Det kommer jag fortsätta med. Bara därför att annars om du tar upp grundtexten så blir det sönderhackat. Så att det är svårt att liksom få någon följd. Därför ska jag översätta Daniels boken enligt min egen olinarisering. Alltså jag skriver in det ord som det kan betyda direkt då. Daniels boken 8-9. Jag tror nämligen att det här renandet av den här helgedomen handlar om Jesu tillkommelse. Och vi ska titta på Guds ord så ska vi få se att det är nog så. Ett nytt ord redde fram en kung som bredde ut sin makt mot söder, öster och mot Israel. Han blev motståndare även till det troende. Och han fick en del av dem att helt avfalla från tron. Och han förtryckte dem som blev kvar. Han upphöjde sig själv till Messias position. Och han avskaffade det dagliga offret. Och vad det nu står för. Ja, det är ju hörnstenarna. Ja, själva, lyssna nu. Och jämför med min dröm. Ja, själva fundamentet eller grunden som församlingen står och vilar på förstördes eller övergavs eller kastades bort. Vi ser alltså det handlar om hörnstenen, vad som byggnadsarbetarna kastade bort. Märk väl, byggnadsarbetarna kommer att vara många. Hörnstenen och det dagliga hör ihop, eller hur? För vi pratar om det slaktade lammet. Och han har ett annat namn, nämligen stenen. Det är samma person. Stenen och det slaktade lammet. Det handlar om förlåtelse, rening från synd och uppbyggnad. Så du kan bli frälst. Du kan inte bli uppbyggd till frälsning om du inte vilar på hörnstenen. Det är totalt omöjligt. För anden kommer inte att sanktionera en grej, liksom. Du måste vara på grunden. Annars kan och vill heller inte anden uppbygga oss till frälsning. Är ni med? Därför är det så viktigt med den här grunden. Nu ska du få se här. Zakaria 3:9. Kommer stenen. Se den sten jag har lagt inför Josua. Över den enda sten vakar 7 ögon. Och se jag ska gravera en inskrift på den. Ja, det gjorde man med hörnsten. När man invigde en hörnsten graverade man något på den, sen byggde man på den, man bygger templet, va. Och jag ska utplåna detta lands, eller hela jorden ska det också betyda, missgärning på en enda dag. Halleluja, då ser vi det att lammet och hörnstenen är samma sak, eller hur? För det var när Jesus stod på Golgata som hela jordens synd förläts för de som kommer till honom, vill säga, va. Därför säger också Johannes döparen så här när han ser Jesus komma. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Eller jordens synd, vilket du nu vill översätta det med. Han citerar ju givetvis Zakaria 3:9 då. Eller hur? Lammet som förlåter hela världens synd. Petrus brevet 2:2 ska vi längta efter den rena oförfalskade mjölken. Vad är det? Jo, det är andens undervisning om Jesus och vad han är och vad han har gjort och vad han står för. Så att ni genom den växer upp till frälsning. Då ni nu har smakat att Herren är god, kom till honom, den levande stenen, fundamentet, lammet. Han är visserligen förkastad av människor. Jaha, där har vi det där igen. Människors väg, va? Som förlitar sig på de många. Men han är dyrbar inför Gud. Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ja, då behöver vi de där nycklarna, va? Som binder och löser, va? precis som Jesus talade med Petrus om. Vi måste ju veta vad som är ljus och mörker, för det är det här djävulen håller på att blanda. Det ser ut som det är Gud, fast det är inte Gud. Och så står det i skriften: se, jag lägger i Sion, det är ju bland mitt bland Guds folk, va? Då lägger han en prövosten, precis som Elbo sa, va? Guds ord är ju det som prövar oss. En utvald och dyrbar hörnsten, lammet. Den som tror på eller bygger på, den ska aldrig komma på skam. Nej, det huset ska inte rasa. Det templet ska bestå. Men den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten, en stöttesten och en klippa till fall. Ja, huset faller. De stöter sig emot den därför att de inte lyder ordet. Ljuset, va, som lyser och visar vart du ska sätta ner dina fötter. Utan de går på den där andra vägen där det är många istället. Men vi ska förkunna hans härliga gärningar. Vad var det som hände när anden föll på pingstdagen? Halleluja, de förkunnade Guds väldiga gärningar. Jaha, kunskap om Gud, va? Det är ju precis tvärtom i de här nya så kallade väckelserna. Det finns ingen kunskap om Gud överhuvudtaget. Nej, det är det som kännetecknar det här. Att ordet inte förkunnas. Ingen undervisning. Bara manifestationen. Och bara samla folk. Det är en bred väg. Titta vad mycket folk det är här. Det ser ni inte. Han uppäggade ju David att räkna folk. Det är ju precis vad man håller på med. Titta vad många. Att byggnadsarbetarna förkastade stenen är intressant. Det är exakt vad antikrist kommer att göra. Nu kommer du få en liten ledtråd. Du ser alltså hur lammet, hörnstenen och de 144 000 står på Sions berg. Jaha, det är intressant. Och jag såg Eido. Jag förstod andliga bilden. Lammet, hörnstenen, står på Sions berg. Och med lammet 144 000 som har hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor. Om inte jag minns fel så står det i Timoteusbrevet så här: och Guds fasta grundval består. Och det har det här sigillet: Herren känner de sina. Ja. Vad ska han göra åt de här som, där bygget faller då? Jag känner er inte. Va? Vad har de byggt på då? Sand. Men Herren är på Sion. Lammet, Hebreerbrevet 12, lammet, hörnstenen på Sion med de förstfödda, va? Och änglarna och det nya Jerusalem. Ser ni bilden? Vad har nya Jerusalem för grund? Lammet. Sen apostlarnas lära, va? Just det. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd. Jesus Kristus. Vi fortsätter med vår parafras. En stor skara som förkastade det dagliga, hörnstenen, lammet, gjorde uppror. Ja, det stora avfallet i andra test 2 kan även betyda det stora upproret. De tryck även ner sanningen till jorden. 13. Sen hörde jag en av de heliga tala. Och en annan helig frågade den som talade: hur lång tid avser synen rörande det dagliga, alltså förkastandet av hörstenen. Det som för med sig ett stort avfall eller uppror och som slutar med att en katastrof kommer och en stor skara prisges. Nu fattar du var andra test 2 Paulus undervisning hämtar sin information av. Flytande hebreiska kunnan. Vad står det? De gav inte kärleken till sanningen rum. Därför ska de prisges. exakt vad som står. Då fortsätter vi. 8:14. Då svarade han mig, och så kommer en massa siffror och det där. Men bryr inte om siffrorna, får någon annan hålla på med. 2300 kvällar och morgnar. Men sen skall helgedomen renas och återställas. Vad var det jag drömde i slutet? Pang! En lite kort ögonblick så såg jag det. Vet du vad jag tror? Jag tror att detta är Jesu tillkommelse. För att det är ju inte den här helgedomen vi pratar om nu, utan nu kommer det något annat. Han kommer från himlen med änglar klädda i vitt skinande linne. Och de troende får rätt att kläs i vitt skinande linne. Och så står det att det vita linnet är de rättfärdigas gärningar. Detta är domen. Att när ljuset kommit till världen. Människorna kom inte till ljuset utan de fortsatte i mörkret. Man ville inte höra när vägen visades, med andra ord. Då. Och att det syftar på ändens tid, det kommer två saker här då. Daniel 8:17. Då kom han nära platsen där jag står och jag blev förskräckt när han kom. Jag föll ner på mitt ansikte, han sa till mig: ge akt på detta, du människobarn, så får du svaret. Ty synen du har sett syftar på ändens tid. På hebreiska står det asharit. Det betyder precis slutet alltså. Så helgedomens renande betyder ändens tid. Tiden är slut. Ja, för nu ska vi ju byta helgedom, om du förstår rätt va. Det ska bli större än templet. Därefter sa han: jag ska låta dig veta vad som ska ske när det lider mot slutet av vreden. Ty synen syftar på ändens tid, står det igen där. Och Jesu tillkommelse och tidens slut är exakt samma sak. Ser ni vad man har försökt att förvridit våra tankar med alla möjliga konstiga läror om det ena och det andra. Nej, det är ju som röd tråd genom Bibeln. Hela tiden. Men vi vet att vi har en fiende som försöker. Matteus 24. När Jesus satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram och frågade: säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst, parousia, och på denna tidsålders slut? Kom ihåg nu vad Jesus säger. Tecknet ska vara: se till att ingen för er på en annan väg bedrar er. För många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias. Och de ska lura många bort ifrån vägen. Alltså in på den här vägen som slutar med antikrist tillkommelse. Men vi som har hållit fast vid grunden, det står så här, vi ska hålla fast vid grunden ända tills ändens tid, va? Ända till slutet, står det. Den ska bli frälst. Kom ihåg nu en gång att Jesus i sin nitälskan rensade templet från den som sålde och köpte med piska. Det står i Johannes 2:15. Den här gången kommer floden, står det, att vara som en piska. Jag tror att den här floden vi pratar om här är antikrist tillkommelse. Han ska rena helgedomen. Alla som inte håller fast vid hörnstenen kommer att sköljas bort. Så det visslar om det. När mannen kommer med extraordinära under och tecken. För de har ju redan vant sig vid skakningar och allt. Vänta till den här mannen trädde fram. Då ska ni få se på skakningar. Jesaja 28:14. Här ser du bilden. Hör Herrens ord, ni föraktare. Ni som härskar över folket här i Jerusalem. Ni säger: vi har slutit förbund med döden. Vi har ingått fördrag med dödsriket. När piskan far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss. Nej, vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe. Därför säger Herren, Herren så, se, jag har lagt en sten i Sion. Ja, det är väldigt konstigt om det skulle vara något annat än den hörnsten och allt det här vi har pratat om innan, va? Den som tror på den, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Men den som tror på den, den som bygger på den, han ska inte behöva fly. Och jag ska låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet. Hagel ska slå ner lögnens tillflykt och vattnet skölja bort gömstället. Ser ni? Ser ni vad Gud ska göra? Nu börjar vi förstå vad den här floden är som står om i Matteus 24. Att helt plötsligt visste de inget förrän floden kom. Samma person, va? Antikrist. Det kom ju en kung innan. Det står om den här mannen samtidigt i Daniel 8. Att när han träder fram så kommer han att göra det. Inte i sin egen kraft, men i en annan kraft. Ja, då vet vi ännu mer att han pratar om Satan, va? Andra test 2 står det. Hans tillkommelse ska vara mycket kraftig med under och träcken. Och det är inte i Herrens kraft, utan det är i Satans kraft. Kommer ni ihåg när jag sa de här bilderna, att han förklarar ändens tid från begynnelsen? Då finns det ett mönster där. 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2. Och jorden blev öde och tom genom en katastrof. 3. Gud skilde ljuset från mörkret, alltså dom. 4. Han började skapa. Guds rike ska predikas över hela jorden. Sen ska änden komma. Sen kommer dom och så kommer en ny himmel och en ny jord. Ser ni hur mönstret är exakt? Och det märkliga är att det står ju andra test 2 att hans parousia står det. Samma som Herrens parousia. Så det finns ett folk som väntar på Herren. Den sanna Herren. Och jag lovar er, håll fast i grundstenen. Håll fast vid läran. Det är så viktigt att vi gör det. Att vi förstår att det kommer något som kommer att vara så mäktigt. Och som kommer att bedra. I slutet. Sven Reichmann sa en gång så här. Ja, det kommer att vara ungefär som att man slänger en köttben, sa han. Och så kommer rovfåglarna och gamarna och kraxar och rafsar över det här bytet. De som är kvar, som inte springer dit, det är bruden.